I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkomna till 30 plus 3. Var nu är det onsdag igen.
Jajebus.
Mm-hmm. Jag kom på mig själv häromdagen. Det var någonting jag sa. Jag skulle filma mig själv till ett samarbete. Och så kom jag på att jag pratade exakt så där. Och så kan man ta lite kräm. Och så kan man ha på det i ansiktet. Och så smörjer man in det. Och så sköljer man liksom av det. Och så tittar jag på det efter och bara, vad är det här för psykfall? Och sen bryter jag ihop och grät.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. No more you.
Alltså jag insåg ju att när jag sa det på det sättet och när jag försökte gå igenom liksom det jag skulle säga, att jag fejkade att jag ska vara glad när jag bara, ja du vet, det var en sån där dag då man bara känner att allting går åt helskotta. Man är så trött. Mm. Och man är skör. Och när man har liksom gjort 508 tagningar av någonting. Och så blir det liksom inte som man har tänkt sig det. Och så känner man att, ja du vet, tiden börjar ta slut. Och då kom tårarna. Och jag bara står och pratar in i kameran. Och så säger jag bara, jag är så trött. Jag är så trött, jag vet inte hur jag ska klara det här. Och då menar jag inte klara att spela in den här grejen. Jag menar så här, klara livet typ.
Ja.
Att det blir så jävla... Jag vet inte. Knocket. Det var ingenting
kom med i the final cut?
Nej, en lightare version kom med. Men det var kul också när man gick från det här. Ta lite kräm. Och så smörjer man i ansiktet. Och sen så bara...
Men det blev alltså så kallat baby rain, det bryt på scen. Liksom. Att det bara blev gråt kvar.
Ja, nu har jag
Nej, men det blev din Truman Show experience. Du får spara de äkta livet-klippen och sätta ihop till en kompilation. Det äkta, the real struggle of being a beauty influencer.
Ja, verkligen, the real struggle. Jag läste, det finns en diskussion nu om att influencers ska sluta och gnälla över att de vill ha likes och att de har det jobbigt och sådär. Men jag förstår liksom både läge, men man får inte glömma att så här, det är väldigt lätt att välja ut vissa yrkeskoder som ska så här, bära hundhuvudet för allt som är dåligt i samhället. Och där kan jag känna ibland att influencers får väldigt mycket skit för att på varje sån influencer som är aningslös så går det kanske, jag vet inte, säkert 10 som inte är det. Och som ändå använder sin följarskara för att faktiskt också göra saker som är viktiga och vettiga eller sprida information och sånt som är bra. Och har en analys kring vad man väljer för samarbetspartners och varför, vad man säger ja till och inte.
Ja, men det är väl så lättantastligt eftersom det liksom inte... Alltså... Man kan tycka, alltså det är ju liksom det yttersta tecknet på tiden vi lever i, att det är ett en yrkeskår som bara handlar om konsumism. Alltså det är ju väldigt det är ju lågt hängande frukt att kritisera, att det är så här, det här är så andefattigt, och ska ni också då klaga som att ni bidrar med någonting, att det skulle slita på er typ. Men någonstans får man ju också tänka att så här har det väl sett ut i alla tider. Vi har alltid hittat på saker som inte nödvändigtvis för varken evolution eller teknik eller samhälle framåt. Men hittat sätt att ändå slå mynt av det och på så sätt bidra till samhällsapparaten. Ja, det är det. Vi är ju för, alltså, det är ju också en förlängning av tiderna vi lever i. Liksom. Och varje människa som pågår har också därmed en rätt att klaga, kan jag tycka. Det är en kulle jag är värd att villig att dö på.
Du dör på den. Influencers måste också få gnälla kullen.
Ja.
Nej, men så här, och det kan ju vara så att folk gnäller också för att de har annat runt omkring. Det kanske inte är själva influenceryrket, utan det är precis som alla människor. Alltså, oavsett om man jobbar på ICA eller om man jobbar i vården, ja, de är kanske mycket värre i vården då. Men var man än jobbar någonstans, så kan man ju också ha ett hemmaliv, ett privatliv som kan gå åt helvete mer eller mindre. Och det är man ju inte skonad från.
Nej, men framförallt jag bara tänker också inställningen här, att att få klaga är någonting man ska få förtjäna. Att det kräver att man har gjort någonting. Man har gjort någonting innehållsrikt, substantiellt, världsutvecklande på något vis. Att det, man ska tjäna sin rätt att få beklaga sig över någonting. Och där vill jag sätta ner min lilla fot. Jag tycker återigen att vara människa är att ha rätten att få klaga lite ibland.
Tack Tove, tack.
Då var vi igång då.
Oh, vad skönt.
Vad har hänt i sen sist?
Du, jag ska berätta. Förlåt, jag var tvungen att rätta till min micka. Nu ska jag berätta någonting som har hänt mig sen sist. Och det är att jag på grund av orsak var tvungen att gå tillbaka och lyssna på vårt förra avsnitt. Jag gör aldrig det annars. Det kanske är märkligt, men så är det i alla fall. Och jag gillade inte vad jag hörde. Alltså, jag lät som en så mätt och förnöjsam liten gris med dåliga levervärden. Alltså, jag hade ju dels den här halsontet, så jag lät som jag, du vet, haft en vecka av cigarr och gåslever, låg ner, så man låter ännu oskönare, och dessutom var så ganska raljant och jag skämdes över
nu utmålar du dig som att du var Jan Stenbeck, och det var du ju inte.
Vet du vad, det var precis vad jag var. Kalla mig Janne. Jag var Jan Stenbeck i ett helt avsnitt. Jag tycker att det var horribelt att lyssna på. Och då kom jag fram till att så här är det kanske. Bara för att man liksom, vi har gjort det här nu i 6 år. Mm. Så kan man inte bli bekväm och tro att man bara ska, att allt man gör är bra och lägga ut. Ibland måste man också utvärdera sig själv lite. Vad tusan är det jag säger? Hur tusan säger jag det? Och hur låter jag? Framförallt, sitt upp människa när du arbetar.
Ja, det här är jättekul. Det här är ju anledningen till att jag inte lyssnar på ett enda avsnitt efter att vi har sänt.
För att jag låter som Janne Stenbeck?
Nej, för att jag känner att jag skulle kunna vara en Janne också. Jag försöker dock sitta upp när vi spelar in, men...
Jag tror
att vi ska bli bättre på kanske det generellt. Men för det är fruktansvärt plågsamt att titta och lyssna på sig själv i efterhand. Man har ju blivit så illa tvungen över tid. Ja. Nu tycker jag inte att det är lika jobbigt längre. Men det är ju jobbigt. För man, ibland tycker man att det lät på ett visst sätt i ens huvud. Och sen gör det inte det när man hör det utifrån. Så.
Nej, verkligen. Det blir som en god liten kalldusch. När man inser hur man också, man ser sig själv utifrån ibland. Att så här, jaha, jag var inte alls lite rolig och lite skön. Jag var bara ganska... Jan Stenbeck.
Nej, men jag tänker att vi har ju sagt det förut, men att det blir lite som surfbilder på sig själv. Liksom, att man har en helt annan bild hur den där...
Hur det ser ut när man står på brädan.
Hur det ser ut
på den
gigantiska brädan. Och det är inte ens en våg, utan bara lite liksom,
grus. Krus. Nej, vad heter det? Ja. Krus. Det krusar.
Ja, krus låter bra. Bättre än brus.
Ja, anyhow. Det är min stora insikt sen sist vi snackade.
Och jag ska klaga över att jag är så otroligt trött.
Ja, du har haft en fruktansvärd resa.
Ja, nej, men jag landade då 2 i natt på Arlanda. Och har liksom varit med 3 dagar i ett race. Och det är en helt fantastisk upplevelse. Men också en utmanande upplevelse. Och den här gången, Clara, nu har ju du lärt dig. Kom du ihåg att du inte visste vad en regatta var? Nu vet du det.
Ja, det vet jag.
Det är en seglingstävling. Och det här var då den som vi var med i hette Palma Vela. Så då kan man lista ut att riset kanske gick utanför Palma, Palmabukten.
Ja, härligt.
Och det var väldigt kul för att det var så fullt ös. Det är ju, på 3 dagar så är det liksom i stort sett 3 olika typer av seglingar beroende på vad det är för vind, såklart. Men en dag var det ganska hård vind och då är det liksom tight vid starterna, riktigt tight. Och det här skeppet, för jag måste ändå kalla det skepp, som vi är på, tar en tid att styra. Liksom, det är inte så att man bara kan veja undan, så att säga. Vilket gör att man fick liksom några riktigt ordentliga pulspåslag. Och sen så fick jag liksom vara med om en man overboard. Och det var inte jag, vilket man kanske skulle kunna tro, utan en annan fördäckssnubbe. Och då är det liksom så att åker man i vattnet och han jobbar då liksom framme, han har hjälm och sånt, liksom, det har man där framme. Där det är riktigt kämpigt på fördäck. Så ska man liksom hålla upp en arm i luften och knyta näve upp i vattnet för att följebåten ska veta att man är okej. Så att det såg vi ganska snabbt. Men det var ändå lite så här, är han okej? Läge.
Ja. Han blir upplockad av följebåten då?
Ja, precis. Precis. Så att det, allting gick ju bra. Men man fick ändå känna på att...
Höll han upp näven ändå snabbt?
Ja, han gjorde ju det. Ja, han
men
gjorde
vad roligt,
det direkt.
Är det för en gång skulle vi kvinnor som har sabbat det här med signaler, att man ändå ifrågasätter, han gör den universella signalen för jag är okej. Men att man ändå som äkta män får typ så här, vad säger du det nu bara? Eller är det så att jag egentligen ska bara lista ut vad det är som verkligen är felet här nu? För jag ser ju på dig, alltså du säger en sak men ditt kroppsspråk säger ett annat.
Ja, visst. Och man tänker också så här, det är ju så mycket alfa, vi har ju pratat om de här tävlingarna förut. Men precis så tolkar jag det. Att så här, okej, jag ser det, men du drog ju ändå ner där framme i den här farten och det är mycket som händer. Har du inte gjort illa dig?
Ja, okej, men han lever vad vi vet.
Han lever, precis.
Skönt.
Alla 5 sinnen och 4 lemmar intakta vad vi vet.
Ja, precis. Men det är ju speciellt det där med liksom att det finns ingen reling på båten. Nej. Alltså ingenting. Så att det finns liksom inget som stoppar upp dig om det är så att du råkar liksom glida av.
Just det.
Men det är ju så sjukt. Så ska man hålla i sig av egen kraft, eller?
Åh, herregud. Och då är det ju lite kanske lättare om man står vid ett skot eller vid en ratt eller någonting som är liksom verkligen någonting man håller i sig än när det bara liksom börjar luta brutalt. Och då kan man ju sitta så där liksom och burka ut, lägga vikten ut över sidan. Men då finns det ju ingenting där som håller dig på insidan, så att säga. Det är väldigt, väldigt spännande.
En riktigt potent kår. Alltså man måste ha bra magmuskler för att sitta på där.
Men Tove, jag tänker ju att du kommer ju bli tvungen att vara med om det här i juni.
Det låter inte det minsta plågsamt. En båt fylld med starka män.
Jag vet.
De är säkert bröliga också.
Du sitter där liksom i debriefen och bara så här, gott är det.
Ja, får man prata då eller lyssnar man bara?
Nej, då håller man väldigt mycket käften. För att man har absolut inget smart att komma med här. Nej, det är inte läge att vara Janne Stenbeck här.
Nej.
Utan man
killar
och lyssnar. Nej,
jag har väl ett par anteckningar här. Nu har jag några noter som jag tänker att vi kan låta gå igenom.
Alltså.
Ja, vad spännande. Annars är jag känner ju fortfarande att jag har en dragning till att vara Shore Crew. Ja. Och stå och ta emot alla tacksamma seglare efteråt och fylla dem med energi, om du fattar vad jag menar.
Ja, visst. Du kan få den uppgiften också. Men mitt mål i varje fall är nästa race, Klara, Så ska du få en bild på Tove när hon sitter i stället och håller i sig.
Ja. För det glatta livet. Alltså jag var ju på B-Core, bara körde 10 minuter bara för att jag skulle ta liksom bilder till ett samarbete. Och kände att jag var så slut efter. Alltså 10 minuter körde jag. 10. Alltså jag inte kunde gå på tre där. Hur fan ska man kunna hålla i sig i en båt, va?
Det är ju helt sinnessjukt.
Ja.
Nej, ja, men mäktigt.
Ja, jag älskar havet, saknar havet. Längtar till havet.
Mm. Jag med, om du med havet menar en grupp män där du är i mitten.
Jaha.
Vet ni vad det roliga
för dig
var?
Då? Är det en solstol på en strand eller?
Nej, jag menar just det att jag är i mitten av en grupp hårt arbetande män. Med stark core. Det roliga är att jag var Janne Stenbeck förra veckan och den här veckan är jag farbror Bosse. Hör ni det?
Mm. Ja, lite grann.
Ja. Jag är redan urfokuserad på libido.
Mm. Mm.
Ja.
Undrar vem jag blir nästa vecka?
Kanske Toves känslor är dags för då.
Alltså många bra alter egos här ändå.
Ja, vi sätter upp för ett magasin nästa vecka.
Nästa vecka kan det nog bli precis, då är det nog mysplågare. Då pratar vi känslor. Jag kommer nära till gråten.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi skulle fira Kjells bok i fredags.
Ja,
berätta.
Ja, men det är så jävla roligt för att han har ju liksom hållit på med den här historien sen vi träffades lite grann. Men den har ju liksom bara ligger träda.
Ja.
Varför använder jag uttryck som jag inte ens vet hur man uttalar? Men den har bara, och sen har han plockat upp den lite då och bara skrivit på den där. Mer som någon typ av mindfulness kanske. Och sen så knäckte han liksom hur han skulle få ihop slutet för ett tag sedan. Alltså det var liksom efter pandemin här någon gång, det är något år sedan nu. Och sen bara, jag kanske ska ta och försöka och bara skicka in den där.
Mm.
Och så liksom började han göra det. Och får svar från ganska många förlag, men sen till slut så får han ett bokkontrakt med Lava då. Jag tror att de också gör såna här hybridlösningar, men han har ingen sån lösning, utan han har inte betalt något själv för att ge ut boken, så att säga. Och sen nu hur plötsligt så dyker den upp.
Fan vad roligt alltså.
Wow. Det kommer nu i slutet på månaden, och jag har ju liksom varit med och hjälpt till med formuleringar. Jag skulle egentligen redaktöra den en gång, men vi blev ovänner, så att vi bestämde oss för att jag inte skulle göra det. Men sen de grejerna jag hade sagt till honom efter det hade han tagit till sig och gjort om, och det blev bättre. Och sen har jag ju också varit med om att bara specifika formuleringar, som det finns några små påskägg där av mig.
som absolut kan nämnas. Och sen så finns det också en karaktär.
Du tycker ändå att det finns, det hade inte varit helt oävet om det hade stått Kjell Doktor av och inom parentes under och Klara.
Nej, men det är 100% hans story. Det är det. Och jag, du vet, som man gör med sin partner, hjälpa till och liksom redaktörer. Men av någon anledning så försvann hela sidan där han tackar folk.
Vadå?
Nej.
Ja, det fanns ingen som, vilket är också lite tråkigt, för att det står inte heller då vem som har gjort omslaget, som är hans syra. Men nej, men jag, han har baserat en karaktär på mig också. Och jag ska säga det, han håller redan på nästa, men det är min idé till story som han tog och började skriva på. Så där sa jag till honom, om du ska ge ut den här, då kommer jag göra redaktören för det första, och för det andra, mitt namn kommer att stå med.
Då är det på andra tes Klara.
Ja, exakt. Då blir det doktor och doktor av, nej, vad det blir.
Doktor av och doktor av, va?
Ja, doktor av och doktor av. Kul ju. Mm. Nej, men så här, just det, ja, han har baserat en karaktär på mig, och det är väldigt spännande. Och det finns också lite kapitel som är nästan obehagligt verklighetsbaserat.
Okej, okay. Ja.
Alltså, inte riktigt alla delar på alla sätt, men det finns några sanningar där också som gäller för mig och Kjell kanske. Okay. Mer eller mindre. Sen, det är ju fiktion såklart.
Mm. Jag hoppas inte de som är extremt våldsamma, för det handlar väl ändå om ett mordfall?
Ja, det får ni veta när ni köper den. Så får ni se. Han skriver jättevackert i alla fall, och jag är ju otroligt stolt. Jag var liksom,
gud vad roligt.
Jag visste ju att han kunde skriva, men sen när jag har liksom redaktörer lite grejer och sådär, så kan jag ibland känna att så här, det är lite för mycket detaljer, lite för svävande och sådär. Men när jag läser det här så är det väldigt bra avvägt, och jag tycker deckare är nog fel grej att säga. Den är spännande, och det finns jättemånga olika delar av boken som jag tycker gör att det finns ett framåtdriv som gör att man vill veta. Mm. Men det är ju också en roman, så att man blir ju väldigt fäst i de här karaktärerna som han presenterar.
Mm. Men det är en spänningsroman liksom.
Vad står det på baksidan? Liksom, jag vet att den heter Vitare, eller hur?
Mm, Vitare heter den. Det står så här. Den svenska
That's
polisen...
That's racist.
Okej. Okay. Att det är svartare. Jag tror, om du läser boken så kommer du förstå vad Vitare betyder. Det kan kanske fortfarande är rasistiskt, I don't know. Sjömän är ganska rasistiska. Ja, jag vet att min farfader var sjöman, och han kastade en svart man över bord för att den mannen lagade äcklig mat. Så jag har inget högt förtroende för sjömän.
Men då kanske det var maten och inte hudfärgen då, i bästa fall.
Absolut. Fy fan vad sjukt ju. Att man har det arvet. Usch, fruktansvärt. I alla fall, baksidan står så här. Den svenska polisen Joel Jonasson bor i en liten stad på den engelska västkusten. Den arbetar tillsammans med far och dotter Beckinson, som båda är poliser. Plötsligt försvinner en författare från en fyra belägen utanför staden. Polisen börjar nysta i försvinnandet och upptäcker ganska snart att den saknade personen undersökt ett brutalt mord på en familj. Ett mord som skett för 100 år sedan. Frågetecken hopar sig och ledtrådarna är få. Vad var det egentligen som hände på ön för 100 år sedan, och vad har det för koppling till det nutidande försvinnandet? Vi tar det är en nagelbitande spänningsroman som engagerar läsaren känslomässigt. Det var det.
Gud vad spännande. Okay. Fan vad duktig han är.
Ja, verkligen applåd.
Ja. Nej, men jag är så jävla stolt är jag. Och sen förstår tänker du. Jag att jag tror han har också varit så duktig på... För han lärde sig ganska mycket när han skrev den här. Så nu när han skriver på nästa story. Mm. Så det är som han har lärt sig så himla mycket. Han har tagit till sig så himla mycket av den feedbacken han har fått runt omkring. Och att det finns en vision. Och han är så bra på att bara sätta sig och göra det. Mm. Han tänker inte så mycket. Och sen fixar han till, och så fixar han till, och så fixar han till. Men så här skalet är liksom satt. Och det tror jag är där som skiljer dem från... som liksom kanske lever på att skriva till, från de som får liksom någon slags skrivkramp och kanske skriva några jättebra böcker som blir superprisade, och sen blir det omöjligt att följa upp det där. Det måste vara supersvårt då om man ska distansera sig från det, och sen bara så här veta när är man klar med en text och lämna ifrån sig den. Det finns ju lite korvfel, för jag tror att det har varit liksom lite alltså så, som inte egentligen heller beror på honom, helt ärligt. Men så här, jobbig grej och liksom bara så här, nej, jag klar, hur vet jag att jag är klar? Hur vet man det? Mm. Hur visste ni det? Eller liksom, hur visste du det, Sofie, när du skrev?
Men jag tror att jag har sagt det flera gånger. Jag försökte bara höja min liksom lägsta nivå för att jag hade så mycket som jag gjorde samtidigt som jag skrev. Mm. Och det tror jag också var något positivt, för att jag kunde inte att sitta och harva med texten för mycket. Det gick inte. Jag hade en tidning och jag gjorde tv samtidigt. Hade jag bara haft boken så hade jag ju grottat ner mig mer, och jag kanske hade varit mycket hårdare mot mig själv och sagt att så här, men nu, jag drar ett varv till. Istället så var jag bara liksom i ett flow som handlade om att jag såg det spelas upp i mitt huvud, det som hände. Och så försökte jag skriva av det jag såg. Och sen så, medans första boken blev till, så var det så här, ja, men då väcktes redan tankar för vad som skulle komma i den andra, och i den, då blev det tankar till den tredje. Så på något sätt så liksom, att det var sån tempo att jag liksom skrev under så kort tid och sen följde upp direkt, gjorde att jag liksom på något sätt aldrig la ifrån mig karaktärerna. De fanns liksom alltid med. Ja. Men däremot så gick det ju väldigt snabbt, och det gjorde ju att det liksom, på första boken är det ju ett brutalt misstag i att kamerablixten när Elsa ska fotografera från sängen är satt på en helt annan plats där en kamerablixt sitter. Så det var ju liksom, det var många såna här små saker som man bara, men gud, om det där hade varit min första bok och min enda bok och det största jag gjort i mitt liv, ja, då hade det nog gjort lite ont, men där och då så var det bara så här, ah, vad kul. Fick jag lite rubriker på att det var en knasig blixt.
Det hade jag aldrig tänkt på ens förrän du sa det. Jag tittar på bilden nu, men det är väldigt roligt att blixten sitter vid liksom tittöget och inte på blixtgrejen.
Precis.
Ja, men om det är den största regret med ett bokprojekt, då tycker jag ändå man får kalla bokprojektet enormt lyckat.
Ja, verkligen. Jag älskar ju dem. Och jag undrar också, ska du inte börja skriva skönlitterärt igen?
Jo, och då blir liksom steget så långt. Att så här, där och då visste jag ju ingenting. Jag visste inte vad jag gav mig in på. Jag signade ett kontrakt för 3 böcker utan att ha skrivit. Mm. Och då satte jag liksom ribban där. Och jag hade nog aldrig kunnat tro att det skulle bli en sån succé som det blev, med att jag sålde rättigheterna till 3 vänner och det blev liksom tv-produktion på det som tittades, och det blev liksom något som jag aldrig hade kunnat förvänta mig. Så att jag var ju liksom en sån, jag hade underdog-perspektivet och i mig också, jag hade liksom ingen förväntan på mig själv. På så sätt, vilket gjorde det enklare. Och sen därefter har jag gjort vad jag tycker är lite lättare böcker. Lite livsstil, mat, resa, lite sånt. Och skulle jag ge mig in i det där projektet nu då, massa år senare och med en helt annan, tror jag, självkritik idag. Att nu skulle jag nog ha svårare att släppa ifrån mig en text än vad jag hade där och då. Men jag är ju absolut absolut sugen, och jag har ju, jag vet inte hur många olika synopsis jag har skrivit i olika lägen i livet, och sen tänkt att så här, men det får bli sen när det blir lite lugnare, och sen blir det aldrig lite lugnare. Så då är det ju bara egentligen att göra när luckan finns.
Men det är ju roligt det där, alltså hur det liksom, ju mindre man vet om någonting egentligen, desto mindre har man vett att rädas det. Alltså på något vis. Så att det är nästan lättare att gå in naivt och blåögt i någonting. Mm. Alltså med ett ungt sinne. För att man inte vet ens vad man ska vara rädd för. Ju äldre man blir, eller ju mer man vet om någonting, eller ju mer du har tänkt på någonting, desto mer komplex vet du att liksom projektet är, och därför har du också 1000 farhågor redan innan du har startat, och liksom den här rädslan i sig blir ju i regel förlamande liksom. Så att jag menar, på något sätt så är väl det nästan också så här ett sånt tips man borde ge till folk som är precis i lindan av att ha en idé av ett projekt man vill göra. Liksom. Man tycker inte att man har tänkt för, att det är då man ska gasa, innan man vet alldeles för mycket. Liksom.
Ja, det tror jag också att jag har gett som råd. För att det är precis det bästa man kan få där i startskedet.
Verkligen. Men fan, det är ju, när blev man så brydd om vad folk runt omkring tycker och tänker också om män och ens liksom texter och, eller bara generellt vad man producerar, vad man gör. Jag känner att det är jättesvårt nu att man är så brydd om det där. Och att det blir en liten låsning.
Det delas så snabbt och det feedbacken kommer ju instant och det är ju på ett annat sätt. Du får ju liksom ett sånt kvitto direkt, inte bara på så här, vad sålde jag för böcker eller vilken fin recension jag fick där, utan det är ju
men det är väl den vanligaste där känslan någonstans att det är så här, vi är vad andra talar om för oss att vi är, och vi är så mycket det vi gör. Alltså det är ju om något så här, samtidens liksom tecken att det är att vi är vad vi gör i så mångt och mycket. Vår identifikation ligger så mycket i det vi sysslar med liksom, eller de projekt vi tar oss an. Så att, så här, för jag vet att jag ofta försöker liksom lura mig själv med att så här, nej, men det är att jag vill vara stolt över det jag gör. Det är att jag vill känna att det här är bra. Och det är ju sant såklart. Det är ju en miniminivå. Men någonstans så tror jag ju också på vad jag får för typ av feedback. Så att jag blir stolt över det jag gör om jag upplever att andra tycker att det är bra. Och liksom, jag påverkas ju, alltså min egen känsla för liksom mina prestationer ligger ju jättemycket i vad andra känner inför dem eller uttalar kring dem eller så. Så, att, men, så det är ju fåfängan är verklig, så att säga. Den är högst närvarande.
Ja, men det är ju svårt. Alltså, för jag kan ibland ha tänkt att jag har sett vissa människor framför mig när jag gör grejer och att jag måste tänka på om så tänker jag, vad skulle, ja, men det har jag pratat om förut, vad skulle de skriva och säga om det här? De kommer att tycka att det här är så jävla töntigt. Det kommer att bli en tråd i WhatsApp eller något sånt där. Alltså, det kommer att bli ett ämne som folk skriver.
Det blir en slinga.
Ja, men anledningen till att jag vet det är ju för att man har ju haft sådana människor, eller de människorna i sitt liv, som man sen har känt att så här pratar de om allt och andra, oavsett vad allt och andra gör. Att det är så här, men gud, såg du att den här gjorde det här? Eller så lag ut den där, gud för fan. Alltså det är så jävla pinsamt. Eller det är så jävla töntigt. Eller det, och jag bara så här, gud, man blir ju lite formad av dem och det såklart. Men det som är, alltså, det är så insett mer och mer i livet. Man måste hålla ifrån sådana.
Ja.
Ja, och också alltså, inte bara sådana typer av människor, utan även så här att vara lite vaken själv på vad man grundar sina egna omdömen kring. Liksom. För att jag tycker att det är så jävla lätt att själv hamna där man börjar tänka och tycka någonting om folk utifrån egentligen, ja, men du vet, mediala liksom, plattform. Alltså att så här, någon har sagt det här medialt och det påverkar mitt omdöme, eller den här personen har själv lagt upp en grej som jag kanske inte alls fattar kontexten till och det påverkar mitt omdöme, men att man liksom att man försöker att inte alltid vara så jävla bekväm i hur man bildar sina uppfattningar om folk, utan så här, försök i den mån det kan att liksom, jag vet inte, check yourself ibland och förhålla sig lite pragmatisk.
På tal om det så, tänker jag att vi kan komma in på nästa ämne då, som jag har. Och det handlar ju då om en undersökning som jag såg på kontot Them på Instagram då, som är ett konto som lyfter egentligen HBTQ-transfrågor och liknande innehåll. Och då var det nämligen så att det har kommit ut en studie som är publicerad i The American Journal of Surgery. Den kom den 23 april. Och då har de tittat i tre olika databaser då för att se hur vanligt det är att ångra sig efter någon form av könsbekräftande vård. Mm. Och könsbekräftande vård kan ju vara allt ifrån, jag vet inte om stopphormonerna i sig räknas in här. Jag har inte hinner läsa hela den här studien. Men könsbekräftande vård kan ju vara allt ifrån att du får gå hos en röstcoach till du tar liksom könsbekräftande hormoner eller du gör kirurgi, top surgery som är få eller ta bort bröst eller underlivskirurgi och sånt där. Det finns massor högt och lågt eller högt och lågt, men liksom stort och litet i den formen av vård då. Och värt att tillägga där är att jag tror att det var typ ända fram till 2014 eller någonting som alla i Sverige som skulle genomgå könsbekräftande vård var tvungna att ändra sitt juridiska kön. Och dessutom
var det under väldigt lång tid ett krav på att man var tvungen att sterilisera sig. Och det kan ju också påverka att människor som kanske känner sig lite flytande men ändå vill kanske inte ha tuttar, vill ta bort dem, måste då säga att de är kille fast de inte vet om de är det. Förstår ni vad jag menar?
Men det är fortfarande utifrån en slags binär definition att det är antingen hon eller han.
Ja, precis. Mm, okay. Mm. För det finns ju än så länge inget tredje juridiskt kön i Sverige. Nej, nu har det blivit enklare, för nu klubbar de ju igenom att det ska bli enklare att kunna byta juridiskt kön också utan att... Och nu idag, så det var det de klubbade in, att du ska kunna byta juridiskt kön utan att du behöver byta alltså fysiskt kön.
Det kanske inte att du ska, du behöver operera,
operera
underlivsoperationer. Liksom,
nej, men du behöver fortfarande ha, typ för att byta juridiskt kön så behöver du ha någon, alltså någon könsdysfori-diagnos eller någonting. Jag vet inte detaljerna i det. Det var inte det jag tänkte snacka om, utan den här studien då som publicerades säger att resultaten då som jag antar är i USA då, de här amerikanska databaserna, visar att 47% av människor som har skönhetsopererat tuttarna, brösten alltså, gjort ett boob job, inte transpersoner, 47% av de som har gjort ett boob job ångrar någon ting med den operationen.
Mm. Okej. Och vad sa du? Inte transpersoner? Utan
nej, precis. Av alla. Mm. Jämförelse då. De transpersonerna som har uppvisat någon form av regret är 1% av de transpersonerna som då har gjort gender affirming surgery. Mm. Nu kan vi inte bara ta de här siffrorna och applicera dem rakt på Sverige, för att det vore ju märkligt, för vi vet inte om det ser ut exakt så här i Sverige. Och det kan ju bero på olika saker, till exempel att de kanske har bättre vård i USA än vad de har i Sverige. Men jag skulle ändå kunna säga att om vi höftar så, jag tror inte att det skiljer sig jättemycket, för att det här överensstämmer med den forskningen, den lilla forskningen, jag vet inte ens om det kan kallas för forskning, men där de inom vården då har sagt att på 1000 transpersoner så är det ungefär 980 personer som visar noll regret. Resterande 20 personer kan ångra allt eller bara delar av sin transvård i en tid där man också var tvungen att göra könsbekräftande vård för att byta juridisk kön. Mm. Vilket gör att många kanske gjorde operationer som egentligen inte ville, för att de kände sig tvungna, för att vården boxade in dem. Mm. Du måste vara kille eller du måste vara tjej. Du kan inte få vara flytande eller däremellan. Mm. Så säg då att om det är 1% av transpersoner då som ångrar sin könsbekräftande vård, då kollade jag upp och så såg jag att 2018 till exempel så var det 448 personer som ansökt till Socialstyrelsen om könsbekräftande vård. Och då ändring av juridisk kön. Det betyder inte att 448 personer faktiskt genomgick könsbekräftande vård i året. Men 1% av det då, 448 personer, skulle vara cirka 4-5 personer som känner någon form av ånger kring könsbekräftande vård. Och det är där jag börjar fundera på vad fan är det vi håller på med. Varför pratar vi om det här? Varför är det en grej som media bevakar? Om det handlar om 4-5 personer per år som ångrar någon del eller hela liksom vården. Mm. Mm. Var i det här ligger problemet att det blir på en...
Men det liksom... låter ju som att vi har en fungerande praxis. Liksom. Det låter ju som att det är... Alltså det måste ju finnas felmarginaler i allt.
Exakt, för att inom vilken annan vårdinstans finns det inte människor som är missnöjda med hela eller delar av sin vård. Som ångrar hela eller delar av liksom sina operationer. Mm. Och där vi också vet att till exempel inom transvården så är det jättevanligt med andra diagnoser, till exempel autism. Mm. Och det är därför det är jätteviktigt att innan man påbörjar någon form av vård, att allting måste vara super, super, super tydligt och liksom genom fart. Alltså så här, det är inget man slarvar med. Och det är ingen som slarvar med det här, men också precis som inom alla andra vårdinrättningar så finns det bra och dåliga läkare. Det finns bra och dåliga psykologer. Det går inte att undvika. Men om 4-5 personer per år skulle ångra transvården,
Jag förstår inte varför vi debatterar det här överhuvudtaget. Varför vi inte låta vården skjuta det här. Och jag ska inte jämföra transvård med till exempel bröstoperation och estetisk vård. Men det är bara, vi bara jämför då. 25 000 människor minst i Sverige gör någon form av skönhetsoperation i Sverige, alltså då varje år. Varje år. Det ökar lavinartet. Det finns enligt vad jag kunde hitta ingen databas där det registreras exakt hur många bröstoperationer och liknande som görs varje år.
Nej.
Det är bara en uppskattning.
Mm.
Det finns inte heller någonstans jag tydligt kan söka efter hur många inom då liksom plastikkirurgi och sådär som anmäler vårdskade, eller då måste man ju begära ut olika dokument och grejer från så här patientföreningar och vad fan det är, deras plastikkirurgernas riksförbund eller något sånt där. Det är märkligt, eller hur?
Ja, men det är väl det precis, man värderar det väl som oviktigt helt enkelt om det handlar om rent fysiska liksom ingrepp, men man bedömer det som någonting helt annat som har liksom med personidentifikation, alltså så här, och det är ju av rimliga skäl, men jag tycker fortfarande att det är oerhört märkligt alltid att man fundera kring hur man, alltså att man ska bilda principer eller lagstiftning till och med, eller vad det nu kan vara, ut efter undantagen och inte det som är regeln. För återigen, felmarginal måste man ju räkna med i alla system, vad det än handlar om, liksom i all praxis.
Exakt. Mm. Mm. Och det jag tror typ som Uppdrag granskning, de hade ju väldigt mycket om typ transbarnen, att det var barn som hade fått stopphormoner. Och det är ju också, alltså så här, det finns ju anledningar till det som vården kan stå till svars för och som vården kan förklara. Men det blir ju lite problematiskt när jag tittar då, till exempel om vi jämför de här två frågorna. Alltså 2018 var ju den där statistiken jag pratade om. 448 personer ansökte om könsbekräftande vård. Ja. Så säger jag att kanske 4-5 personer det året i Sverige skulle ha uppgett att de känner någon form av ånger kring könsbekräftande vård. 2019, då, året efter, hade Uppdrag granskning ägnat 8 avsnitt minst då, alltså 464 minuter tablåtid åt transvården, transfrågor. Först var det transtråget, 3 avsnitt. Sen var det transbarnen, 2 avsnitt. Sen transkriget, 3 avsnitt. Därtill så gick också 2 av Uppdrag granskningsjournalister ut och skrev en bok om det här, om vårdskandalen. Den heter Ånger, om transvårdsskandalen de avslöjade i Uppdrag granskning. Ja, hörni, skandalen. Jag vet inte riktigt vad.
Ja, men det är väl det. Alltså, återigen, det är ju lätt att alltid avskriva allting som att det är en tidens tendens. Men det här är ju också en liten tidens tendens. Det är ju så fort någon har uttalat någonting i form av liksom, ja, men typ rubriker, bulletiner, liksom, som att det är en skandal, då är det plötsligt etablerat som ett faktum. Det kräver bara att någon hävdar att det har varit en skandal, så har det plötsligt varit en skandal. Man har liksom ingen, alltså, det finns ingen källkritiskt i det där, eller det, något minimikrav på att så här, vad ska något vara för att få definieras som en, det finns ju ingen universell liksom definition av det, utan det är ju som att så här, vem som helst kan hävda vad som helst, och sen är det, upprepas det tillräckligt många gånger, så är det en sanning. Yes. Liksom. Vilket ju också gör det märkligt. Ja.
Jo, för att om vi jämför då sen 2019 har Uppdrag granskning då ägnat 464 minuter minst, sen var det ju uppföljningsavsnitt också. Det var svårt att hitta, för vissa grejer har de behövt tagit bort för det blev fält av granskningsnämnden och grejer. Men det är alltså 8 hela avsnitt i tablålagd tv på primetime som de har hållit på bara att prata om en fråga, det vill säga transvården för barn, unga, kvinnor och så vidare. Och under samma period då har Uppdrag granskning ägnat 0 minuter tablåtid åt att granska estetisk plastikkirurgi. Vad jag kan finna då, 0. När 25 000 människor per år skönhetsopererar sig, och ja, alltså det är sinnessjukt om vi då också skulle ha, och jag tror faktiskt inte att det är helt osannolikt att det är uppemot 47% som har gjort en bröstoperation som känner någon form av ånger eller att det blir fel. Det är vanligt med komplikationer, det är jättevanligt med människor som skriver liksom att de
inte får tag i sin läkare efter det har gått åt helvete och vad det kan vara. Mm.
Ja, och ånger rymmer ju också, alltså inte ånger för hela ingreppet som sådant. Ånger rymmer ju också typ, jag ångrar den storlek jag gjorde, eller jag ångrar precis. De omständigheterna jag gjorde i. Alltså det kan ju vara annan typ av ånger också. Liksom.
Men det är ju samma typ av ånger egentligen som handlar om när vi pratar om transvården.
Mm.
Och om vi skulle bara lägga bort, för att jag tror att transvården blir så kontroversiell bara för att vi har ingenting vi kan jämföra den med. Det finns ingenting som vi kan jämföra den med och likställa den med, för att det handlar så mycket om identitet och individ och identitet.
Mm.
Men man använder den som ett slagträ bara för att det finns ett gamla Sverige och det kanske finns ett nya Sverige, och att det blir så himla lätt att tänka då om man är feminist. För det är väl det som de här turf-feminismerna håller på med att säga. Att så här,
vad heter de? Turf-feminismer?
Turf.
Feminister?
Ja, men så här, det är trans-excluding... det är typ trans-excluding typ... Inte, vad heter de nu? Nej, jag vet inte.
Okej.
Okay.
Radical, kanske.
Radical feminist, ja. Trans-excluding radical feminist.
Feminist.
Ja, exakt. Mm. Nej, men de säger att... transkvinnor då som föddes juridiskt en man inte är riktiga kvinnor. Och att,
men förlåt.
Ja, det är väl det.
Nej, men jag tror också att det handlar om så här, den här typen av, alltså det är lite det du är inne på tror jag, alltså den här typen av politiskt heta potatisar, det är som att vi också kanske framförallt här, vi tycker ju att vi har väldigt högt i tak i Sverige, men det ingjuter ju också en viss rädsla att man vill alltid avvakta och se vad opinionen tycker. Man har ju en respekt som ibland kan vara den får motsatt effekt liksom, för man vågar inte ifrågasätta liksom agendasättning, starka röster, man vågar inte ifrågasätta när det handlar om ämnen som känns politiskt laddade liksom. Mm. För vi är inte där när vi är så öppna som vi tror. Vi är inte där när det är okej att ställa frågor. Eller för det är så lätt att liksom avskriva. Alltså cancelkulturen har ju runnit igenom så oerhört mycket. Så det är så lätt att liksom behöva bära en hel fråga för att du ställer, alltså skulden kring en hel fråga för att du ställer en kritiserande fråga kring ämnet liksom. Mm. Och därför det tar ju alltid så många varv innan någon vågar kritisera någonting som lyfts på agendan när det är laddat liksom. Mm. Och jag tror att det är ju inget positivt tecken av vår tid. Det är jättepositivt att vi lyfter fler och fler ämnen och vågar prata om, men då måste man ju också just våga prata om dem som allt annat liksom. Utan att det liksom blir etiketterat som någon slags intolerans eller hat eller hets eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm.
Men det var det jag tänkte också som för att avsluta och knyta ihop det här. Om ni inte hade någonting mer på ämnet. För att jag kom på mig själv då, precis det vi pratade om när jag började, att jag nästan letade efter statistik och fakta som skulle liksom gynna mitt case, förstår ni vad jag menar?
Ja, gud,
att man bara försöker liksom, och då redan så har man ju lite förlorat i diskussionen, tror jag.
Men confirmation bias, eller förlorat sig själv. Det är så man gör.
Exakt. Ja. Prince Harry som använder det, va? Om rasismen i kungahuset. Han sa väl det?
Ja, det kanske han gjorde, jag minns inte.
Okay. Ja. Nej, men att jag bara kände att jag, fan, okej, men om jag bara tittar på det här, om jag bara tittar på det här utan att försöka hitta jättemycket statistik som bara 100% underbygger det jag säger nu, eller dit jag vill komma.
Mm.
Skitsamma då, vad jag vill komma. Jag tycker fortfarande att det är sinnessjukt att Uppdrag granskning har blivit så jävla fäste vid transvården. Att de gör så otroligt mycket applådtid. Det finns nog faktiskt inte någonting annat vad jag, nu vågar jag inte lova, jag har inte kollat jättenoga, som de har följt under så lång tid sedan 2019 med så pass många nedlagda minuter som de har gjort med transbarn och transvård.
Mm. Mm. Mm.
Och det har fått en jättetydlig effekt på politiken. De skryter till och med om det själva, att det har fått en effekt på politiken. Och jag tycker inte att det är rimligt sett till
om vi pratar om 4-5 personer, vuxna personer då, per år.
Nej, men för då kan man ju återgå till att då finns det ju även ett konfirmationsjäv hos dem. Alltså så här, är det journalistik att liksom göra ett gräv på någonting där man uppenbart gräver efter ett visst typ av svar? Och inte med liksom öppenhet för hur det verkligen förhåller sig på ett ställe. Då låter det ju som att man har redan en uppfattning om att det råder ett missförhållande som man sen vill bevisa. Och med de siffrorna så låter det ju som att det blir rätt skevt.
Och tyvärr så är det så. Jag kommer fortsätta säga det tills dagen. Det kommer stå på min
gravsten,
tror jag. Ja. Den enda kullen jag vill dö på. Jag älskar public service, men Uppdrag granskning är en skamfläck i solen. Tack för mig.
Okay. Tack för dig. Tack för dig. Ja. Du dör på den kullen och jag dör på kullen om varje människas rätt att få klaga bara överlag. Vilken kulle ska du dö på, Farman?
Ja. Nej, att blixten ska sitta där den ska.
Ja.
Fast det var mycket snyggare när den satt, vill jag tillägga.
Ja, det var toppen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag tänker att innan vi går ut då, det ska vara mysigt att ha ett magasinavsnitt nästa vecka.
Det kommer bli det, för det är jag som håller. Jag tänkte att nu var det länge sedan. Och jag märker att så här, nu är det tider, att det frågas mycket helt enkelt om diverse olika saker och ting. Så låt oss ta det nästa avsnitt. Och skicka gärna mitt DM om det är någonting speciellt ni vill se. Lyssna på med örat i magasinet.
Precis. Och sen tänkte jag hittade en kul, den är inte jättekul, den är faktiskt fruktansvärd. För att nu, när det här avsnittet sen, så har ju det Met Gala varit.
Vadå? Jag älskar hur någonting på 1,5 sekund går från, jag hittar någonting kul till, den är faktiskt fruktansvärd. Det är som liksom, det är som din hjärna i ett litet nötskal.
Jag kom på mig själv att det var ju inte kul, utan det är ju hemskt.
Men vi klarar oss med det.
Ja, men det var en lista då på 13 gånger som Met Gala kändisarna då har liksom lyft devisen beauty is pain, och då att de har satt på sig grejer som de har blivit skadade av på olika sätt. Och jag bara var fascinerad med den listan, och att det var människor som Kim Kardashian och Kylie Jenner och sådär. Det hade man kanske inte tvivl på. Men typ att Priyanka Chopra Jonas kom med en korsett då, som gjorde att hon inte kunde andas, och som typ omformade hennes ribbin.
Nej men
Jesus.
Ja.
Okay. Oj, vilken nu.
2018 kom Zendaya i den här Joan of Arc Versace armor-klänningen. Ja. Och den här alltså var så tung så att Alltså hon kunde överhuvudtaget inte röra sig. Och ja, hon kunde inte sitta ner i den heller. Det var ändå värre.
Men alltså, då vill jag ändå helt svepande ge omdömet idioter. Vad är det för idioter? Det finns, alltså, såvida inte det resulterar i en riktigt jävla god och grön pensionsfond, så finns det ingen som kan få mig, inget tillfälle, ingen människa, ingen moderskapare som kan få mig att klä mig i någonting som gör jävligt ont. Varför då?
Jag håller med. Nej, men sen också så, om man tittar på 2021, så kom Hailey Bieber i en strapless Saint Laurent klänning som var så tajt att hon inte kunde sitta ner. Och sen när man tittar på klänningen, man bara, ja, men den är svart liksom. Det är en svart vanlig klänning. Du hade inte behövt att stå ut med det där. Alltså så kul är den ju inte.
Nej.
Jag förstår ingenting. Nej. Eller Bella Hadid som 2018 också fick en slöja som vägde 5 kilo. Som de sydde fast i hennes huvud. Man bara...
Där tycker jag är människor som behöver goda män för att fungera. För deras omdöme, deras lack av omdöme. De behöver goda män. Det här är ju vansinne. Det här,
nej, inte okej.
Hörrni, det är vansinne.
Och alltså, tema Sleeping Beauty är det i år. Så man får ju se liksom, hur mycket vi
precis.
Kommer se eller, på det. On that note.
Det var ju för sig kul när Kim Kardashian kom och inte kunde se någonting i sin den här svarta spökdräkten.
Ja, just det.
Någon fick glida runt henne. Och sen då Marilyn Monroe-klänningen, hon skulle gå ner så där jättemycket. Hon bara åt tomater och kött eller vad det var. Och sen visade det sig att hon fick då ett psoriasis outbreak som också blev reumatiskt.
Men alltså,
hon fick alltså reumatism.
Ja, men om jag hade haft en stark gudstro, en religiös övertygelse, så hade jag sagt att det där var liksom instant. Det där var ett budskap, det där var ett divine intervention. Om att nu tar det, jag gav dig frivilliga av en anledning. Nej, men jag gav dig frivilliga av en anledning, kompis. Det här var inte anledningen. Ta det i kragen. Ja.
Ta det i kragen.
Eller brasan.
Precis. Nu ska jag gå och checka min lilla diet, vilket är, jag har chokladbollar i kylen.
Ja, mycket rimligare. Mycket rimligare.
Chokladbollsdieten.
Okej, puss och kram.
Puss och kram, hörni.
Puss, puss.
Hej, hej.
Puss. Hej.
En podd från Allermedia.